Idag är det dags för gubbasvepet igen och idag är det lite annorlunda program för Håkan är inte med idag. Jag bara bokar in honom utan att fråga, det skulle jag inte gjort såklart för det är ju fel. Så att vi får försöka fixa detta ändå. Jag tror med dagens gäst så är det inga problem överhuvudtaget. För att mitt emot mig nu så sitter Karl-Anders Hellander. Och vem är du då?
Ja, vem är jag? Ja. Ja, när folk frågar, var kommer du från någonstans?
Ja.
Jag har ingen sådär jättetydlig dialekt.
Man kan ana lite.
Det finns väl lite östgötska.
Ja.
Men jag är inte någon riktig östgöte heller.
Nej.
Men för jag är faktiskt född i Stockholms län. Jag var bara 3 månader när mina föräldrar flyttade till Piteå. Min far var lärare på Lantmannaskolan Öjebyn, Grans Lantmannaskola.
Ja.
Men sen när jag var ungefär 3 år gammal, 1955, då förverkligade de drömmen att bli egna lantbrukare.
Så där, ja.
Sån här tidig gröna vågare kan man säga på 50-talet. Ja, okay. Men min far var ju agronom och hade alltid velat jobba med praktiskt lantbruk. Så att då flyttade de till en gård, lite grann släkt anknytning i Östergötland. Längs Göta kanal, så jag är uppvuxen längs Göta kanal.
Ja, ja.
Och det fanns ju en koppling sen när man kom till Västergötland. Det fanns ju en Göta kanal här också.
Ja, just det.
Men så det är min bakgrund att jag är uppvuxen på en gård och det färgade av sig. Sen tog det här arrendet slut och efter 10 år, så när jag var 13 år så slutade de med gård. Men ja, då var jag redan så biten med jordbruk så att jag lyckades få jobba på en granngård på helger och lediga tider och så vidare.
Ja, ja.
Och det höll jag på med så länge jag gick i skolan så att säga.
Ja, ja.
Så från början var man väl springpojsk på gården. Men i alla fall, jag var 13 år. Jag försörjde mig själv på sommaren.
Ja.
Mat och husrum och 5 kronor om dagen.
Så där, ja.
Så det. Men det var alltid nyttigt att liksom märka att man kan försörja sig lite.
Ja,
idag hade vi kallat barnarbete, men det, så var det ju lantbruket för att...
Det var ju rätt vanligt att...
barnen fick hjälpa till.
Ja.
Och det är väl inte så farligt egentligen. Men
nej.
Jag känner mig i alla fall aldrig utnyttjad.
Nej, nej. Det är ju saker.
Precis. Så att mycket av mina lov, det här var väl ett par mil ifrån där jag, eller där familjen bodde då. Så att jag varit väldigt glad när jag kunde börja åka moped, ta mig till gården. Så då var det ju på lov, påsklov och sommarlov och sånt. Så då var jag på gården. Så att det blev väldigt mycket mitt intresse. Annars var det...
Var det djur som var intresset?
Ja,
det...
från början var det väldigt mycket kor. Mjölkkor. Okay.
Uh-huh.
Och jag var liksom siffernördig dessutom. Så jag hade koll på hela härstamningen på korna och hur mycket de mjölkade. Så att
uh-huh.
En sån här grej när man tvättar lagorn på våren som man gjorde förr ordentligt. Då tvättade man ju kotavlarna, de här svarta som hängde för korna. Och jag hade som sport att sudda bort och så skriva på minnet.
Oj. Det var inte dåligt.
Nej, och det ser det. Där har ju gått i arv lite till särskilt sonen Karl då, som är mycket för djur och siffror. Så det. Men annars, efter några år så blev det så att på den där gården, som det var lite halvstor gård på den tiden, att det där att gå i lagarn, det var ju lite skämmigt, sa traktorföraren. Du måste ju ut och köra traktor.
Ja, ja.
Så att det blev ju lite upplandat sen.
Ja, just det.
Men någon av somrarna så var jag ju semester och lösare för lagårdsfärman på gården då. Så att ljudintresset hängde med länge. Ja. Och så, det är väl en parentes, men när jag började läsa så småningom efter mycket om och med till agronom, så var det en del som var förvånade att jag inte läste husdjursinriktning.
Ja, ja.
Men för de visste att liksom det var djuren som var mitt stora intresse. Men någonstans kände jag, ja men djuren kan jag ju ganska bra, så nu får jag läsa något annat. Då blev det växter och mark och ekonomi som jag läste.
Men var det ett beslut som växte fram att du skulle läsa till agronom, eller hade du en plan från början?
Jag var ju lite smittad av min far då, kan man väl säkert förvänta sig. Men sen har jag en sån där minne ifrån när jag jobbade på den här gården då, att någon gång på sommaren där så kom det ut en kar ifrån hushållssällskapet och skulle titta på vetet, för det såg inte så bra ut. Och då tittade han där, och då var det någon svampsjukdom som han berättade vad det var. Och det där tyckte jag, ja det där är ju lite speciellt.
Ja, just det.
Att lära sig att komma ut och bedöma grödorna ut och ge råd till lantbrukare. Så att det blir rådgivare till lantbrukare, det fanns det som en ja, en bild framöver då. Mm.
Ja, men det är ju kul med troubleshooting liksom, att lösa problem och hjälpa till med sånt, det känns ju väldigt meningsfullt.
Ja, och detta var ju säkert på sent 60-tal. Och det med sjukdomar i grödorna, det visste man inte så mycket om då. Så kom det en kunnig person och talade om, ja, det här är vad det nu var, det kommer jag inte ihåg vad det var för sån sjukdomen.
Fusarium eller något.
Ja, något sånt.
Jo, jag känner så väl igen det här, för vi är ju lika gamla du och jag, så, och hittills har vi ju gått i exakt samma banor kan man säga,
ja,
som du har berättat hittills.
Ja.
Så det är ju intressant. Ja, men vi kanske ska spela en låt med Anders.
Ja.
Vad vill du höra?
Ja, det ligger mycket för mig, det Öppna landskap och Ulf Lundell.
Ja.
Det är väl den som ofta spelas, men jag tycker det är lite min bild av vad jag tycker om.
Den tar vi då. Ja, så då var du igång och tänkte vidare vi gör.
Ja, jag tyckte väl aldrig skolan var så jätterolig, men jag klarade mig ganska bra ändå. Så det här att komma in på Ultuna, då blev jag någon, det krävde ju rätt så skapliga betyg.
Mm.
Så att det fick jag väl ihop. Kanske lite med nöd och näppe, men jag kom in. Men innan, direkt efter gymnasiet, så åkte jag till England och jobbade på en stor gård.
Ja.
Också med kor.
Som elev eller?
Ja, som lantbrukselev, som dräng. Det var nyttigt. Då var jag längst ner på skalan som foreign student.
Ja, just det.
Och fick en måttlig lön. Men jag bodde hos ett äldre par som hade studenthushåll. Och det var en jättestor gård på den tiden i alla fall. Vi var 6 stycken elever på sommaren.
Ja.
Och 15 anställda ungefär. Så det var spännande. Och sen,
och bra med språket och träna precis, med det. Och
det var jättebra att lära sig engelska. Och ibland blir man frustrerad, för då när jag var 20 år när jag åkte dit, då lärde jag mig det flytande engelska.
Mm.
Sen tappar man det där dagliga talet lite grann, ja, så det går inte riktigt lika lätt som det gjorde en gång i tiden. Men jag har fått tillfälle att använda engelskan jättemycket på alla möjliga sätt.
Ja, men det är ju en lätt kunskap att ha med sig liksom, när man har den.
Och sen när man börjar plugga då, jag börjar läsa på Ultuna. Fast först var jag på Sötåsen på det så kallade proppet efter skåret, proppen.
Mm, just det.
Och där träffade jag min hustru.
Ja.
Vi läste samtidigt.
Ja.
Och då blev det en västgötaanknytning. Så då började jag åka till Västergötland lite oftare.
Ja.
Annars var det kul med Sötåsen, för det ligger också vid Göta kanal.
Ja, det gör ju det.
Så då knöts det ihop. Och då hade mina föräldrar flyttat till Örebro. Och det var ju smidigt att åka dit med tåget emellan och så. Men sen kom vi till småningom till Ultuna och det var fantastiskt trevligt och roligt. Och jag engagerade mig i läsandet, men också i studentkåren och idrottsföreningen. Och, så det var väldigt roliga år det där. Och jag brukar alltid säga till sådana som börjar läsa på högskolan och universitet att se till att ha roligt också.
Precis.
Jag läste det som var roligt, som jag trivdes med.
Som du behövde läsa.
Ja. Sen var väl alla kemilektioner var väl inte de roligaste, men det var nyttigt, jättenyttigt.
Ja, det är klart.
Och sen...
Vad var det för idrott du var intresserad av?
Lite allt möjligt.
Du har ju en sån kropp, en idrottsmannakropp, jag kan se.
Ja, alltså då när jag växte upp så blev det så småningom en del orientering.
Aha.
Men det var väldigt svårt på den tiden att kombinera ett jordbruksintresse med orientering. För på vår och höst, när man tävlar i orientering, då är det också mycket att göra på lantbruket.
Ja, precis.
Så det var svårt att en helg i förväg bestämma att de ska spinna där. Mm. Men sen fuskade jag lite med lite friidrott och lite fotboll. Så på Ultuna-tiden så spelade vi mycket fotboll. Även handboll. inomhus då i den kåren där. Och det var ju på skoj. Men vi hade också ett division 7-lag i fotboll.
Jaha.
Vi hade lite friidrott. Vi hade våra nordiska landskamper som jag åkte med på. Det var jättekul.
Jaha.
Och det var både roligt och en hel del spännande idrottsgrejer.
Mm. Det där med att se till att ha roligt, det är ju en ledstjärna i livet för mig också. Och just under studietiden, det är ju rätt så tungt med mycket att läsa och alltihopa det. Så man behöver ju göra lite annat med som lättar upp det liksom.
Absolut.
Och har man ju också nytta av att skapa kontakter och,
ja,
som man har nytta av i livet sen.
Och sen, det är väl så delvis nu också, men jag menar mellan tentaperioderna,
ja,
så hade man ju lite mer fritid om man säger så. Precis. Det var ju mer än man skulle passa på att läsa och det gjorde man väl.
Ja.
Men man hade kanske kunnat fördela det lite mer jämnt över perioden. Man fick ju stormläsa sen inför tentorna.
Man kanske inte var så rationell på den tiden.
Nej, och det kanske var tur det.
Ja, antagligen.
Men sen är jag så småningom blev färdig. Jag gick mina år och läste väl lite mer än vad jag egentligen behövde. Men det var mycket att jag, det vi kallar dubbelläst, jag läste ekonomi också vid sidan av markväxt.
Okej.
Okay. Och det är också något man har haft nytta av. Att,
mm, det är klart.
Så att jag läste väl en grundläggande ekonomiutbildning. Men sen, ja då, min hustru, hon var lite snabbare än mig. Hon fick jobb på dåvarande lantbruksnämnden i Örebro.
Ja.
Som husdjurskonsulent eller husdjursassistent tror jag det heter. Och jobbade med kor och med får. Så ja, där smög det igång lite fårintresse då.
Ja, ja.
Och då sökte jag mig något i närheten och då fick jag jobb på Supra i Köping.
Ja, ja.
Som gödselmedelskonsulent tror jag
det
heter. Så det var första jobbet. Det kanske inte var det jag hade tänkt mig att jobba inom industrin, men det var väldigt nyttigt att jobba på ett stort företag. Sen flyttade Margareta till ett nytt jobb i Skara på Skan Väst och började jobba med grisar. Så då fick jag försöka hitta något i närheten och då flyttade vi också hem till hennes föräldragård.
Vilket år är vi framme vid nu?
81 flyttade vi ner.
Ja.
Samma år som vår äldsta dotter föddes då.
Ja, ja.
Så då fick jag jobb på ett litet företag i Skara som hette CDS. Och det var en väldigt blandad kompott av verksamheter. Men elektronik för lantbruket ganska tidigt då, 81-82.
Det var ju lite banbrytande i CDS på den tiden.
Det var det verkligen. Och jobbade med klimatmätningsutrustning i fält för forskare.
Ja, ja.
Med små datorer.
Just det.
Amerikanska produkter som var utvecklade av forskare där.
Mm.
Och min chef då, Ingvar Wiberg, han var ju en pionjär på alla möjliga sätt. Mm. Och han hade jobbat i Kanada och hade mycket kontakter borta. Och han hade mycket idéer. Han, ja, sa till mig en gång, ja, du får inte tro att allt blir något som jag hittar på. Men om en idé av 10 blir någonting så är det ju bra. Precis. Det är väl lite så företagande går till. Att,
ja,
att man måste ha en öppen idé om vad som, ja, skulle kunna gå.
Precis.
Men någonstans så hägrade det här att kunna jobba som rådgivare. Så när hushållssällskapet startade med HIR-rådgivning 1983.
Intensivrådgivning, ja.
Ja. Eller individuella rådgivning,
ja,
blev det
så
småningom.
Ja, just det.
Men från början hette det intensiv. Mm. Men det missuppfattades lite för man trodde att det skulle bara vara intensiv odling.
Ja.
Men det var intensiv rådgivning som var, ja, idén. Att vi besökte gårdarna var tredje, var fjärde vecka.
Just.
Och då byggde det ju på att man hade en grupp bönder som i princip betalade för mina tjänster då.
Mm.
Och det var ju både bra och krävande.
Ja, det är klart.
Att man skulle göra nytta också.
Ja.
Och det hoppas jag, och det tror jag vi gjorde. Och jag trivdes otroligt bra med det.
Det hade ju ett väldigt gott rykte, hyrverksamheten.
Ja, det tror jag.
Ja, det tycker jag.
Ja, och vi det var nog ett stort steg framåt att kunna åka ut.
Mm.
Och koppla tillbaka till den här rådgivaren som kom ut och såg på vetegrödan. Jag fick åka ut varje månad och följa grödorna.
Mm.
Följa planeringen och vara med från början i planeringen. Så att man kunde påverka en hel del.
Ja, just det.
Sen är det ju som alltid med rådgivning. Man ska ju inte alltid tala om hur det ska göras, utan det måste ju vara lantbrukaren som tar beslutet.
Mm.
Men det var också fascinerande att se hur olika bönder var och är och vad de vill och vad de har för mål.
Ja,
så det var ju fascinerande att hitta rätt balans mot enskilda lantbrukare.
Ja, just det.
Så det var väldigt, väldigt roligt jobb.
Tiden går fort, Karl-Anders, för vi ska nog berätta för lite musik igen.
Ja.
Vad tänker du mer?
Ska vi ta intåg i Sommarhagen?
Den.
Med Wilhelm Pettersson Berger.
Åh, vad fint. Hushållningssällskapet, ja, det kanske du kan ska berätta lite om vad är Hushållningssällskapet? Det är något alla som vet det.
Nej, det är en organisation som har funnits sedan tidigt 1800-tal. I Skaraborg så var det 1807 som man bildades.
Ja.
Och från början har det varit att utveckla lantbruket, landsbygden överhuvudtaget, men framförallt lantbruket var i fokus.
Och främja en god hushållning.
Ja, precis. Att hushålla med resurser och ta tillvara vad landet kunde ge då.
Mm.
Och se till, i slutändan var det att se till att folk fick mat på borden.
Ja.
Det var ju mycket mer fokus då på att försörja folk.
Visst.
Så det är och var en medlemsorganisation.
Mm.
Från början så var det nog så att man blev invald i hushållningssällskapet. Men sen ville man göra det mer demokratiskt så att alla kunde bli invalda. Och man delades upp geografiskt i gillen, sockengillen eller liknande. Så här har vi ju Falköpingsgillet då, som var det lokala. Och det var...
Och det finns ju fortfarande kvar.
Det finns kvar, precis. Och det var en viktig del för att på den tiden, nu far och flyger vi och vi använder andra sätt att kommunicera, men då kom det ut någon kunnig person från Skara.
Mm.
Och det skulle organiseras en lokal och bjudas in. Så det lokala gillet hade väldigt stor funktion att organisera. Kanske man var inomhus på en sal på vintern eller utomhus i fält på sommaren.
Ja, just det.
Så det var att sprida kunskap.
Ja.
Och så småningom kom det in det här med utställningar också. Att man visade på nyheter den vägen. Så Elmia är ju en del ur det som startade på Axvall.
Mm.
Som en sån här Axvallutställning.
Mm.
Och då samlade man, det var djur och det var maskiner och det var allt möjligt annat som visades upp. Så att det var att sprida kunskap.
Ja.
Och där kan man säga att kunskapen har varit modern till hela verksamheten från början. Sen blev det en jättestor förändring på 1967 då när man förstatligade rådgivningen och lantbruksnämnderna bildades fullt ut.
Yes.
Och då tog staten över rådgivningen. Hushållningssällskapen hade haft statsbidrag för att bedriva rådgivning. Men så ville man styra det själv och det var den nya jordbrukspolitiken då när man skulle effektivisera och rationalisera. Gå mot större enheter. Och då ville staten hålla i sina resurser själv. Många delar i hela den satsningen var ju väldigt bra med att man satsar på forskning och utveckling och utbildning och så vidare. Men det gick några decennier, sen så började man spara istället.
Ja.
Och då hade man raserat de gamla strukturerna.
Ja.
Så att det lider vi nog fortfarande av att vi inte får tillräcklig satsning på att utveckla ny kunskap för lantbruket.
Ja.
För det blev ett hål där. Men sällskapen de försvann mer eller mindre, man trodde de skulle försvinna helt. Men det blev kvar några grenar.
Mm.
Till exempel hemkunskaper, trädgårdskonsulenter och sällskapets gårdar var en viktig del.
Just det.
Sen då i början på runt, skiftet 79, 80, 81, 82 då startade man de här intensivrådgivningen eller individuella rådgivning. Mm. Och då kunde man göra det tack vare att man tog fullt ut betalt.
Mm.
Så då fanns det en efterfrågan på tjänster. Och sen dess har det ju vuxit med tjänster som nyttjaren betalar för då.
Ja,
så idag är det en konsultorganisation.
Ja.
Till stor del.
Men Hushållningssällskapet var i alla fall ett ställe som du verkar ha trivts rätt bra på, för du var kvar där länge.
Ja, jag var kvar i stort sett i 30 år.
Ja.
Men jag brukar försvara mig med att det var i alla fall olika jobb då.
Ja.
De första åren var det med ren rådgivning och sen blev det lite skiften på personal och pensionering och sådär. Så då blev jag jordbrukskonsulent hette på den tiden. Och då hade man ansvar för fältförsöksverksamheten. Då vi testade olika produktionsmedel i fält. Sorter och gödselmedel och kemikalier och så vidare. Och sen hade jag också ett ansvar för sällskapets gårdar då.
Ja, ja. Och lite, bland annat Vikens egendom här utanför Svartsving. Ja.
Man hade 5 gårdar då i Skaraborg. Och det var ju under en period då där, när det fortfarande var regleringsekonomin som vi kallade det, när lantbruket förhandlade med staten.
Just det.
Och då var de här gårdarna lite av en referensobjekt då, för det var ju, vi kunde ju ha öppna siffror och visa hur det gick egentligen. Mm. Och kunde tala om att så här och så här är det, och vi behöver få bättre betalt för mjölken. Typ.
Ja.
Sen fick man väl inte alltid det, men det var en viktig del då. Sen när det försvann då tappar man ju lite av vitsen med att driva lantbruk om man inte lyckades göra det med lönsamhet.
Visst, man tappar ju lite orientering där liksom, när det försvann.
Det var inte helt lätt att få lönsamhet på det.
Nej.
Men sen blev det olika verksamheter på gårdarna, så att de finns ju kvar i lite olika skick nu. Så,
ja.
Så det var väl på ett sätt lite sorgligt att behöva släppa ifrån sig gårdar, men på Viken just så sålde vi ju det till Lantmännengruppen som redan var där med sina foderförsök. Och sen blev det ju deras foderutvecklings... centrum då.
Mm.
Så det kommer ju Falbygden till nytta.
Ja, absolut. Mm. Så det är bra. Men du var inte färdig på sällskapet med det?
Nej, sen så väckte det här intresset att utveckla saker, så att jag började så småningom forska på, som lite grann kan man säga att det blev av en industridoktorand. Jag hade mycket projekt ute på Logården, sällskapets gård i Grästorp. Lyckades komma in i en europeisk forskargrupp på något sorts konstigt sätt och jobba då med långsiktigt uthålliga odlingssystem. Och det som jag tyckte var väldigt spännande. Och alltihop det här hade ju kommit ifrån mitt rådgivarintresse då. Att man fick en massa frågor från lantbrukare som ingen riktigt kunde svara på, hur saker och ting hängde ihop.
Ja, men det hade ju en bra bas att stå på då.
Precis, och hade väldigt bra kontakter med forskarna på Ultuna och så vidare från det att jag jobbat. Eller att jag pluggat där, men också att jag sen jobbar med fältförsöken. Då, så. Vi bildade forskargrupper som fortsatte att utveckla det här. Och det gick vidare, så att för att läsa lite kurser som jag tyckte var spännande då, som doktorand, då var jag tvungen att skriva in mig som doktorand. Då.
Ja, ja.
Det kanske inte var någon målsättning just då att jag skulle doktorera, men så småningom kom jag dit i alla fall.
Ja, ja.
Men det höll väl på att nästan haverera då när dåvarande chefen Karl-Henrik Olsson slutade och på något sätt så blev jag ny chef då.
Ja, ja.
Och det kunde man ha funderat på om det var rätt eller fel. Men det kändes ju... Jag hade väl den inställningen. Ja, man vet ju inte vad det kommer för någon istället. Så att jag sökte i alla fall och så fick jag det jobbet. Och då hade jag bara 1 år kvar. Det där året när man ska skriva sina uppsatser.
Ja, ja.
Och det tog 5 år istället. Men
du gjorde det till slut.
Ja, till slut så. Och det var någonting som jag tyckte var väldigt roligt att få göra färdigt.
Mm.
Sen så var jag chef på hushållskapet i 15 år.
Och då var ju det en helt annan roll egentligen.
Det var en helt ny roll. Fast lite grann, jag brukar ibland jämföra med rådgivning till lantbrukare, barnuppfostring och personalansvar, medarbetare.
Mm.
Det är att hitta rätt i relationen till andra människor och hitta en roll där.
Mm.
Det som väl kanske var det tråkigaste med att bli chef var väl att man tappar sin specialistkunskap.
Mm.
Jag fick tidigt höra av någon kollega att släpp det där med försöker och håll inte på och tänk på det.
Nej.
Så det var väl lite jobbigt att från en gång i tiden var den som kanske var en av de som kunde mest om vete.
Mm.
Så kunde jag snart ingenting. Jag visste inte ens vilka sorter som var aktuella. Jag skulle inte hålla på med det. Det blir fel om jag ägnar mig åt
det. Ändrar sig ju fort också när man slutar med det. Liksom. Det kommer nya sorter och nya sätt att tänka. Och...
Ja. Men jag trivs väldigt bra med chefsrollen. Det var väldigt roligt att jag brukar säga när någon frågar att det roligaste var ju att se medarbetare växa.
Ja,
det var liksom det. Där, man fick ju ofta fråga, vad är det som var roligt som chef?
Ja.
Och det är inte så mycket den egna framgången, utan det är ju vad medarbetarna, för det är ju...
Mm.
Om vi var 70 anställda totalt, så det lilla jag gjorde var ju bara en del. Det var ju att se till att hjulen snurrade och att de trivdes och utvecklades.
Vad är tricket med det då?
Ja, det är ju att lyssna
och
försöka komma underfund med vad de vill göra. Titta framåt för dem också.
Du är ju en väldigt vänlig och belevad människa, så det är lätt att både tycka om och förstå på något sätt, upplever jag dig.
Ja.
Och det hjälper ju säkert i den rollen också att vara sån inlyssnande. Och...
Ja, men jag tycker om att jobba med människor. Och det var ju en förutsättning när man jobbar som rådgivare också.
Ja, precis.
Att trivas och komma ut och träffa lantbrukaren och lantbrukarfamiljen.
Mm.
Och nu var det att jobba med medarbetare istället och försöka komma underfull med vad de vill egentligen. Även då. Det var ju samma med lantbrukaren. Vad vill de egentligen?
Ja, just.
Samma, vad vill den här rådgivaren? Och det var ju, tyckte jag, en av de viktigaste uppgifterna som chef. Det var ju att rekrytera nya medarbetare. Att hamna rätt där.
Så är det som,
och hushållskapet tyckte jag var en väldigt positiv och trevlig organisation att jobba för.
Mm.
Och, så att alla trivdes. Så det fanns en väldigt positiv själ där i organisationen.
Ja, det är härligt.
Ja.
Nu får vi nog ta en låt igen.
Se där.
Mm, det går fort.
Då går det mot slutet. Så då tänkte jag, nu är det dags för ålderdomshemmet med Miss Li.
Jaha.
En av mina moderna favoriter.
Just det, den tar vi.
Okej, parallellt med våra jobb, hustrun och mitt, så har vi ju drivit hennes källagård, Johannelund, i Grolanda socken. Det är ju inte alla i Skaraborg som vet var Grolanda ligger, men i Falköping vet man väl det hyggligt.
Ja, det är så.
Ja, och det har jag tyckt var väldigt roligt. En del tycker det är, hur 17 kan ni orka med och hålla på med jordbruk? Och vi hade ju djur, vi hade dikor, vi hade får och odlade pannbollsgrödor och till och med oljeväxter ibland. Mm. Men framförallt foder till djuren då.
För Johanne Lund är alltså dina...
Det är din mina svärfällars. Ja. Så att det var ju en mjölkogård en gång i tiden.
Han var väl politiker, lokalpolitiker också, din svärfar?
Absolut. Han var ju mycket inom politiken.
Ja, ja.
Han var ju kommunfullmäktige ordförande.
Precis.
I samband med kommunsammanslagningen.
Ja, just det.
Så att han... Han åkte iväg och lämnade sin fru Greta på gården att mjölka färdigt och så. För nu skulle han åka på sammanträde.
Ja, just det.
Så var det. Men vi trivdes. Det är ju, jag tror att det är nödvändigt att båda två har ett intresse av en gård. Så.
Mm.
För att det var mycket jobb.
Ja.
Så någonstans jobbar jag väl ungefär en halvtid på gården om man summerar ihop på kvällar och helger och semester och så.
Mm.
Men jag brukar säga att det är istället för att spela golf.
Ja, men så är det ju.
Ja. Sen hann jag med lite fotbollsträning med sonen och lite sånt där.
Ja.
De andra två barnen ägnar sig åt volleyboll.
Ja.
Men det har jag ingen som helst kompetens i. Även om det nu är roligt med volleyboll. Jag både på herr och damsidan. Så det var kul. Men det gjorde ju också att man var ju lite bunden.
Ja, det är klart.
Så att, och jag trivdes fantastiskt bra på hushållskapet. Så det var ingen anledning att söka något annat. Men jag hade ju också det kvar. Men sen kom då våra mellanson Karl. Jag läste också på Ultuna och blev intresserad och ville så småningom ta över.
Mm.
Och han är också, det är många agronomer i familjen, gift med en agronom. Så att de tog över gården ungefär 2012, då fyllde jag 60, eller vi fyllde 60.
Ja, just det.
Och då dök det upp en fråga om ett jobb på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA.
Mm.
Så att då... hade jag möjlighet att söka det. Jag kunde flytta på mig. Det vill säga veckopendla.
Vad är det för en akademi då?
Ja, det är ju en av de 10 kungliga akademierna.
Mm.
Och det finns på ett sätt en nära koppling till hushållningssällskapet. För att det var då Bernadotte, den första Bernadotten, Karl den 14 Johan, som instiftade den här akademin.
Mm.
1813 kom det igång.
Jaha.
Och en av de första uppgifterna som akademin fick, det var ju ett statligt organ på det sättet. Kungen var ju, det är ju kungligt, men det var ju statligt på ett sätt då, om man jämför med dagens sätt att resonera. Så då En av första uppgiften var att starta hushållssällskap i alla län.
Jaha.
För att hans stora mål, ett av hans stora mål var ju se till att försörja Sverige inom de gränser som fanns. En del trodde väl när de rekryterade en av Napoleons militärer att han skulle kriga och ta tillbaks land.
Ja.
Men han såg istället att han ville utveckla landet inom dess gränser.
Det var ju klokt.
Det var mycket klokt.
Ja.
Och sen dess har vi haft fred också. Så så att då, och jag var ju själv ledamot, vilket man ska vara om man blir chef som jag blev då på akademin.
Ja.
Eller en del akademier är ju ständig sekreterare.
Ja.
Vi hade ett lite annat begrepp. Man var akademins sekreterare och vd.
Ja.
Så det ja, jag kände ju till akademin bra och tyckte att det var roligt att jobba med det. Och sen hade jag möjlighet att hyra en lägenhet av min bror så att jag kunde bo där i veckorna.
Ja, ja.
Pendlade, så jag var en sån där veckopendlare. Åkte upp måndag morgon och hem fredag kväll.
Ett
tag i början trodde jag väl att jag kanske kunde åka hem, köra 4 dagars vecka.
Ja.
Åka hem på torsdagar, men det funkar aldrig. Nej. Så att det blev fredag kväll.
Jag är glad det var ett kul jobb också.
Det var ett fantastiskt jobb och väldigt omväxlande. Och en stor del är ju att driva utvecklingsprojekt kan man kalla det.
Ja.
Med olika frågeställningar som kom fram ur akademins ledamöter. Och ledamöterna var en otrolig resurs.
Ja.
För att det valdes ju in sådana som hade kompetens, bästa kompetens oftast i landet då, även internationella ledamöter. Så att det var en otrolig resurs och alla, det ingick i rollen att bli invald som ledamot att man skulle jobba.
Ja.
Så att när man jobbade på hushållssällskapet så hade vi medlemmar, men det var inte alltid så lätt att få folk att engagera sig.
Nej, så är det.
Men där behövde jag bara ta kontakt, så ja, det är klart att vi ska ställa upp.
Ja.
Så det var helt fantastiskt, man fick ihop bra folk till olika projekt då. Och det som blev effekten för ledamöter och för andra också, det var ju öppet för alla att komma på våra seminarier eller föreläsningar eller liknande då. Så att det var väldigt mycket vidareutbildning så att säga, på det sättet.
Hur hann du med det här då?
Ja, men då hade jag ju släppt över gården till nästa generation.
Ja, men det innebar ju inte att du släppte det helt och hållet, jag förstår heller.
Nej, men rätt mycket.
Du var ju med och jobbade och så.
Ja, men inte i veckorna.
Nej.
På helgerna kunde jag hjälpa till en del.
Och då kanske det var skönt att kunna sätta händerna
precis,
i
precis, lite mer praktiskt hantering. Så att, och det har väl hängt i en del, men sen börjar ju åldern kanske ta ut sin rätt. Och nästa generation har ju vuxit in i det helt och hållet. Och de har ju nu drivit det som heltidsgård ett antal år. Och bland annat tack vare att de då har startat den här lilla gårdsrestaurangen.
Just det.
Gretas restaurang efter min svärmor då, som var riktig matmor.
Och kul att det lever vidare på det sättet.
Ja, så att vi drev ju det väldigt enkelt eftersom vi hade jobbet utanför. De har ju gjort det mer avancerat kan man säga.
Ja.
Och vidare förädla produkterna.
Mm.
Lamm som serveras på tallriken är ju så långt det kan komma. Eller grönsaker från Sofis trädgård då, som hamnar på bordet
visst,
också.
Visst.
Och de fortsätter ju utveckla gården nu och håller på och har byggt såna här campingstugor, eller på att säga glamping, avancerat lyxigt boende ute i en stuga i skogen.
Just det.
För sådana som vill komma ut i naturen.
Trevligt.
Så de vidareutvecklar.
Mm.
Sen jobbar Carl eller tillbaka på SLU och forskar en del då, så att han drogs tillbaka till forskningen lite.
Ja. Men det låg ju i släkten så att
ja.
Steget var inte så långt.
Nej, och han tycker det är roligt. Jag tror att han trivs med det.
Hur länge hade du det här akademijobbet?
Det var 5 år. Det var 60 när jag började och 65 när jag gick i pension. Då, så. Och det var lite uttalat från början. Både hustrun tyckte att det fick räcka.
Ja.
Och sonen tyckte att nu får du komma hem och hjälpa till lite mer.
Ja, det är klart.
Nej, och jag tycker det var lagom. Jag hade det målet då. Det gick bra, men det där att pendla. Veckopendla är ju ett. Det har ju en baksida så att säga.
Ja.
Man kan ju inte ha någonting kvar på hemmaplan.
Nej.
Vi var ju med lite grann då i munskänkarna här i stan. Men det var möte på fredag kväll klockan 7. Mm. Och då kom mitt tåg hem. Så det var liksom inte riktigt läge för det.
Nej.
På det sättet. Så det var skönt att komma hem. Sen det var så mycket som hände, det var så intensivt. Mm. Både det här med alla aktiviteter, utvecklingsprojekt, och det var en ganska liten personalgrupp, vi var ungefär 1000 medarbetare, men man var ju chef för allihopa. Mm. Jag tyckte det var roligt att jobba med dem naturligtvis också.
Och sen är det klart, när du kom hem då, var du rätt så slut också så?
Ja, men det är ju som du sa lite antydligt, att det är en annan sak. Det var samma när jag var på hushållskapet. Ja. En sak att sitta på sammanträden, ja, eller vad man nu gjorde på jobbet, kontoret, prata telefon och sätta sig i traktorn och köra.
Ja,
det var snarare avkopplande.
Ja, tror jag.
Så att det kändes bra att vara ute fysiskt också.
Nu blir det en sån här P3-övergång här, att det är avkopplande att segla med.
Ja, just det. Jo, jag tänkte att en gammal favorit är Rod Stewart, och då är sailing en av de gamla favoriterna. I am sailing home again, across the sea.
Ja, men du ser, du tyckte inte du hade så mycket att prata om, men du har haft jättemycket spännande.
Jag har hela tiden.
Ja, det är fantastiskt.
Nej, men vi kan ju fånga det tråden med Johanne Lund då, för att som sagt, mina svärföräldrar var ju mjölkbönder som nästan alla var då.
Mm.
Men ja, det fanns väl diskussion i familjen om att bygga ut lagor då, mm, om 20-21 kor.
Ja.
Men det blev aldrig riktigt, utan de slutade sen när de gick i pension. Ja. Och när vi tog över så hade vi dikor. Vi behövde ju beta. Det är ju mycket betesmark. Ja. Det är ju ingen... Jag som jobbar ute på Vara i Gräsdoppslätten, det är de fina jordarna. Ja. Mm. Det här är ju stenigt och ja, eländigt. Precis. Halva tiden i vårbruket som min svärfar gick åt och plockade sten.
Ja.
Så att det var lite annorlunda när man var ute och såg hur de stora gjorde. När de plockade sten i en hink utav ja, Varaslätten.
Ja, just det. De största stenarna gick att bära.
Så gården hade sina begränsningar. Det är ingen särskilt stor gård.
Nej, men det ligger ju fantastiskt vackert. Ja. Och det har ju sin tjusning där med de här steniga gärderna och betena med. Alltså.
Ja, och det är ju det man vill hålla öppet.
Ja.
Det fanns ju en period på 70-80-talet där Skogsstyrelsen tyckte vi skulle plantera igen det mesta.
Visst.
Och det tyckte inte svärfar om, så att vi gjorde aldrig det.
Nej.
Vi skulle hugga ner ekarna längs lidan och plantera granskog.
Ja,
som är så kallad 5-3-skog.
Just det.
Och numera så är myndigheterna väldigt glada för att det är så fina marker.
Ja,
och man får beröm för att...
Det är... Samma myndighet.
Ja, nästan. Kanske lite andra direktiv då.
Ja, i och för sig.
Ja. Men så vi hade väl inte fokus på att utveckla gården så mycket. Även om vi trivdes med den produktionen vi hade. Men sen så... Karl och hans fru Sofie, som egentligen kommer från stadsmiljö från början, trivs väldigt bra. Hon har liksom sett hur fint det är. Det är väldigt bra att få folk utifrån,
mm,
som kommer in. Och hon visar ju potential och kan utveckla helt andra tankar än vi som är lite fokuserade, fastna i jordbruksproduktionen.
Ja.
Så hon ser det här med att utveckla för turismen och den sidan som ja, ett utvecklingsbart.
Det är jättespännande.
Ja. Så hon är mycket den som ligger bakom och har mycket idéerna och har, mm, har så många kompetenser. Hon har ju inrett den här restaurangen på sitt sätt och,
ja,
och gör i ordning de här stugorna. Så att det lyfter gården definitivt.
Mm.
Och Karl har haft fokus på sina får.
Ja, just det.
Och utvecklat det till ett väldigt bra koncept.
Ja, det är jättekul.
Ja.
Vi har ju missat din... Missat har vi väl inte gjort, men vi pratade ju om din kungliga anknytning med.
Ja, jag började ju jobba för en kunglig akademi.
Ja.
Och nästan det första som hände var ju att akademin fyllde 200 år.
Ja.
Så att det var faktiskt så att jag var med i Skaraborg när Skaraborgs hushållssällskap firade 200 år.
Aha.
2007.
Aha.
Men så när jag kom till akademin så skulle akademin fira 200 år.
Ja.
2013. Så att det var ju, planeringen var mycket igång när jag började då sommaren 2012. Men jag varit liksom ansvarig för mycket av den här verksamheten. Och en stor del i det firandet är den så kallade högtidsdagen som vi har alltid på Karldagen den 28 januari.
Mm.
Och då skulle det slås på stort ordentligt. Så då bjöds ju kungligheterna in, kungen och drottningen tackade jag och en hel del andra människor från hovet. Och vi var i stadshuset, Blåsalen.
I Stockholm,
ja. Ja, i Stockholm. Mm. Och då hade vi 800 gäster.
Oj.
Och vi fick ändra som normalt på våran högtidssammankomst som alltid brukar vara i stadshuset. Så, så har vi sammankomsten nere i Blåhallen och middag i Gyllene salen. Men vi fick vända på det för att få plats med 800 middagsgäster.
Ja, det är klart.
Så då var det nere i Blåsalen, där samma sal som Nobelfestligheterna är. Men då hamnade jag där i den som skulle så att säga, hålla ihop alltihop och stå, ta, hålla tal inför 800 gäster med kungen och drottningen sittande längst fram. Lite pirrigt var det där kanske, men det funkade väl och det funkade så pass bra så att folk från hovet på något sätt fångade upp mig. Och så småningom tröskades det fram då att kungen tänkte utse mig till kammarherre.
Så där, ja.
Och det visste jag inte ens vad det var. Så nej. När riksmarskalken ringde och frågade eller, om det. Jag sa, ja, vad gör man? Och då berättade han lite vad man gör. Och jag tänkte, jag vill alltid ha en liten möjlighet till betänketid. Så jag måste fråga Margareta, min fru.
Mm.
Ja, frågar du Margareta, sa han. Men man säger inte nej.
Nej, det kan jag tänka mig.
Sen ringde han dagen efter och frågade om jag hade frågat. Och då hade jag ringt till Margareta. Och när hon hörde att vad det gällde att jag skulle bli utsedd till kammarherre, då skrattade hon. Gapskrattade. För anknytning, det anledningen till att hon skrattade var framförallt att våran granngård Hövre, fideikommisset för Hövre, med släkten Fock, var ju en kammarherre en gång i tiden.
Jaha, just det.
Och det var ju då en väldigt märkvärdig person som folk hoppade ner i diket för och bugade och lyfte på hatten och kepsen för den här fina herren som kom där. Och så skulle jag bli en sån. Det var, ja. Då hade vi gått några hundra år emellan där.
Men
hon tyckte det var roligt. Men hon sa, okej, det är jag. Vad ska man säga om det?
Ja. Det går inte att säga nej.
Nej. Och det är ju andra, en del av dem som du känner som också har skrattat när de hör det.
Ja, det är klart.
Men det blev det så att 2014 blev jag utsedd av kungen till kammarherre. Och det innebär att man är med och hjälper till i det som kallas för ceremonistaten. När man har sådana här lite större ceremonier.
Ja, ja.
En av de mest frekventa är när det är audienser för nya ambassadörer.
Mm-hmm.
Varje ny ambassadör i Sverige måste gå till kungen och få sitt akkrediteringsbrev, sitt brev att han är, eller hon är godkänd och som ambassadör.
Okay.
Och då är det en stor ceremoni på Stockholms slott. Och vi är nog ungefär 100 stycken engagerade för att ta emot de här ambassadörerna. De kommer från UD över Norrbro i häst och vagn. Släpps av framför slottet eller in på borggården inför slottet och med orkester utanför på borggården där och sen är det väldiga fina ceremonier och då är vi en rätt viktig del i den ceremonin och föra upp dem här till kungen.
Vilken grej!
Ja, det är en stor grej. En annan stor grej är ju när det är statsbesök av statsledare från andra länder då och, som ju tas emot av kung och drottning då.
Mm.
Och då är vi där och när det är de här audienserna så är vi bara två kammarherrar av åtta som tjänster. Men när det är statsbesök då är vi med allihopa. Och då är det fina ceremonier för de här statsöverhuvudena då. Och den tredje stora saken är när det är representationsmiddagar på slottet. Det finns ju en som nu var det kungen har instiftat, det är Sverigemiddagen där det bjuds in folk. Som inte har någon vad ska vi säga, officiella rankingar att tala om utan att få komma på en stor middag på slottet. Och det är väldigt roligt att ta emot dem. För det är det vi gör. Vi är som lite visevärdar för kungen och tar emot folk och visar dem till rätta.
Ja, ja.
Och sen är det de här representationsmiddagarna och då är det folk som kungafamiljen har träffat under året som bjuds tillbaka så att säga.
Ja, just.
Och sen är det en sak vart fjärde år och det är när de nya parlamentet har valt, nya riksdagsledamöterna som blir inbjudna till slottet. Och det är den största festen. Aha. Kanske 500 personer. Och då är vi med och hjälper till i ceremonierna där.
Ja. Och, men det var väldigt kul jobb.
Så ja, det är ju väldigt, väldigt annorlunda. Så jag brukar ju säga att liksom, ena dagen så var jag hemma på gården med overall ute i fårhuset. Mm. Nästa dag så var jag i stor hovuniform på slottet. Ja. Så det är viss skillnad.
Vilka kontraster.
Ja, det var det. Det var roligt. Det var en miljö som jag naturligtvis, jag kände ju ingenting till om det. Men det var roligt. Och det var lite roligt att de förnyade lite grann. Förut, från början var det nog väldigt mycket militärer och adligt folk som var kammarherrar. Det var lite märkvärdigt. Men så ville de försöka bli lite mer folkliga. Och mig hittade de, ville ha någon ifrån akademierna och någon med lantlig agrarkoppling. Så jag fick vara lantisen i det där gänget bland andra fina människor. Men det var väl lite grann tack vare att jag hade ändå disputerat. Så jag var doktor som gjorde att man fick vara med i det där gänget.
Inte helt bakom flötet.
Nej, och samma sak i akademin. Jag hade ju inte fått det jobbet om jag inte hade disputerat.
Nej, det är klart.
För det var ju bland forskare. Mm. Så den där idén som bara egentligen inte fanns, men som blev ett doktorsexamen, det har jag haft nytta av på det sättet. Och
ja, det är klart.
Och så kommit en del som jag inte hade gjort annars.
Och det såg du inte ens komma liksom? Nej, det var den nyttan av.
Den delen såg jag inte. Det att bli agronom såg jag. Jag skulle vara ute bland lantbrukare. Men det här fanns ju inte. Det visste jag inte om. Det var en okänd värld.
Det var ett häftigt slut på det här samtalet.
Alltså, ja.
Tycker jag. Jättespännande om det har varit.
Ja.
Och särskilt med tanke på att du inte tyckte att du hade något att prata om.
Nej. Jag vill inte vara för märkvärdig heller. Men jag har förstått att det här med att jobba för kungligheterna, det är liksom, det är så få förunnat.
Men det är klart att det sätter ju mycket annat bra du har gjort lite i skymundan då. Så men, att kammarherrejobbet har ju varit mer en front liksom. Eller
det är väl det som sticker ut.
Ja, verkligen.
Lite annorlunda.
Jättemycket tack för att du kom och var med i Gubbasvepet i november 2025.
Tack för det.
Och det här är ju alltså Gubbasvepet som sagt var, och vi sänder på Radio Falans sändningstillstånd. Och när ni lyssnar nu så är det ju den 27 november klockan 18 börjar ju programmet. Reprisen går måndag den 8 klockan 14. Och sen finns ju programmet också poddat så småningom. Så ni kan lyssna på vår hemsida fnf.nu. Och jag säger stort tack igen till dig, Karl-Anders, för att du kom hit. Och jag heter Kent Mosby och vi slutar programmet där. Hej då!